Och det är ju måndag och sportmåndag. Och vi ska till skogs åtminstone. Lite bildligt talat som ju Bobby Asplund var inne på redan här före nyheterna. Vi ska alltså prata om orientering tillsammans med en erfaren orienterare. Nämligen Billnäsbon Kiita Dahl. God morgon och välkommen till sportmåndag.
Tack, god morgon.
Under veckoslutet så avgjordes ju Jukola-burkalen i Kangasala, 17 kilometer sydost om Tammerfors. Du, Kiita, deltog i Venla-burkalen som damernas Jukola ju heter. Ditt lag, OK Raseborg, så klarar sig... Ja, hur klarar ni er, om jag får ställa frågan så?
No, med tanke på omständigheterna så tycker jag att vi klarar oss rätt bra. Vi hade ett... Om man ser vackert så är det ett moget första lag i år som deltog. Det här placering 283, så det är vi nog nöjda med.
Charlotte Wolf löpte första sträckan. Du, Kiita, på andra sträckan. Monica Boström på tredje. Pamela Roth på ankarsträckan. Så att det är ett moget lag. I orientering behöver man ju inte öva de här växlingarna på samma sätt som i vanlig stafettlöpning, till exempel 4x100 meter. Men på något vis så måste man ju bygga upp någon slags sån här liten laganda eller någonting sånt. Hur gör man det?
No, i det här fallet så har vi ju sprungit tillsammans faktiskt otaliga stafetter. Vi har deltagit i de här, om vi kan kalla dem för veteranklasserna. Vi har sprungit distriktsmästerskap i damer 35 och damer 120 när man räknar ihop sammanlagd ålder. Så det där, vi känner varandra sedan en lång tid tillbaka, så vi hade ju en bra grund att stå på. Att nu var det bara att konstatera att oj, vi har en utmaning i år, att vi är faktiskt i första laget allihopa. Men det gick helt okej.
Umgås ni på fritiden också eller får ni tillräckligt av varandra där i skogen?
No, på sommaren så träffar vi varandra ganska ofta, så vi behöver inte mera sen träffas på fritiden. Att till exempel den här gången så samåkte jag med Pamela Roth dit, så man hinner ju under bilresan också prata en hel del. Att hur vi ska göra och umgås, och man lär ju känna varandra så småningom.
Givetvis. Venla-budkavlen var det som gällde på lördagen. Hurdan målsättning hade ni inför tävlingen? Hade ni snackat ihop er där på något vis?
Vi hade ingen uttalad målsättning. Vi visste att vi hade som sagt ett ganska tufft utgångsläge. Vi startade med nummer 171, och det betyder ju att första laget för ett år sedan placerade sig på den platsen. Och då var det betydligt yngre förmågor med oss, sådana som vi vet att som oftast brukar ställa upp i första laget. Så det där, vi tänkte att vi ska se nu hur långt det här liksom bär den här gången. Att vi... Jag var åtminstone personligen rädd för att vi skulle ha slutat på en till och med ännu sämre placering, om man kan säga så här.
283 är inte fyskam. Över 1600 lag löpte i mål i den här tävlingen, ska ni veta. Du löpte andra etappen, som jag sa. Hur gick det? Hur kändes det? Stötte du på motgångar?
No, jag bommade ettan, en sån här klassiker. Att man rusar iväg och är kanske lite nervös, och så finns det ju väldigt många första kontroller i en sån här stor budkavle. Det är gaffling. Det finns, ja, jag vet inte hur många den här gången, men det finns säkert en 6-7 olika alternativ. Och jag kom helt enkelt till fel kontroll, och innan jag sen fick fast mig så tog det ju en stund. Att efter det så började det sen löpa på i den takt som jag liksom hade tänkt mig att det skulle göra. Vi var alla medvetna om att jag var äldst i laget, och att på min sträcka så sker det en liten sån här att jag tappar. Tappar några placeringar. Det var ju onödigt att bomma den där ettan, men det där, sen fick jag mig själv på något sätt samlad igen, och det började löpa på. Att i orientering finns det nog en risk att om du bommar ettan så sen liksom spårar det ur, och sen går det dåligt hela vägen. Men, så jag är ju glad att jag liksom lyckades hitta sen resten helt okej enligt de förutsättningar som jag hade.
Hur lång var den här, din etapp?
Jag hade 5,6 kilometer.
Och hur många sådana här kontroller skulle du hitta på den?
Jag hade 12 kontroller.
Det är ganska mycket, tycker jag. Så det är inte bara ett enda löpande, utan man får nog titta på kartan.
No, för en som inte är så väldigt bekant med orientering, du sa att du bommade första kontrollen. Vad gör man rent praktiskt när någonting sånt händer? Springer man tillbaka, du har tänkt att du söker upp den, eller hur går det till?
No, i det här fallet, och som ofta när man bommar, så stannar man upp helt enkelt, och så börjar man läsa kartan att aha, var kan jag nu månne vara? Och så svänger man och står och snurrar på den där kartan och undrar, och går det bra så förstår man var man är. Men den här terrängen som vi nu sprang i Kangasala, så det var ju en väldigt... En sån terräng att tappar du bort det, att du inte vet exakt var du är, så är det svårt att få fast, som vi kallar det. Det var mycket vitt på kartan, det var mycket grönt och det var en massa stenar. Och då, om du inte vet var du är, så det är vitt och grönt och stenigt överallt, så det är inte så där väldigt enkelt.
Vitt och grönt säger du, vad betyder det på orienteringsspråk? Är det snö och gräs?
Grönt betyder att det är tät skog. Det är väldigt tätt, och vitt betyder egentligen att det är vanlig skog. Det finns inga höjder, det finns inga stup, inga kärr, inga diken, ingenting att ta fast på, utan det är bara vitt på den där kartan. Och då är det utmanande, ja. Att det var en sån terräng att du skulle använda kompassen, lite mer än vanligt också, för att eftersom det inte fanns hållpunkter så skulle du titta på din kompass och försöka hålla riktningen.
I Jukola Budkavlen deltar nästan 20 000 orienterare, eller deltog det här året. Det är väldigt mycket människor. Alla är ju inte samtidigt ute där i skogen. Men så där arrangörsmässigt, så hur yrt är det under en sån där tävling? Och springer man på varandra där i skogen?
Nu gör man det, och i synnerhet på den här första sträckan. Jag har startat ganska många gånger tidigare i andra eller tredje laget, och det är ju lite armbågar nog, och när man kommer till första kontrollen innan alla har liksom spritts ut, så står man ju lite i kö, och så är det lite armbågar, och så är det någon som skriker lite, och det är sånt som inte händer på en vanlig orienteringstävling. Mm. Det är nog spännande. Och sen när man kommer till de här mellantidskontrollerna, vart alla då kommer som är gemensamma, så det är ju rusning, och det är, så får folk åt olika håll, och det är någon som snubblar och det är någon som faller, så visst är det speciellt just i Jukola.
Det låter lite som hullut päivät i ett stort varuhus där i Helsingfors, det är nästan. I år så var det så att damklassen så vanns av Fredrikstad SK, ett norskt lag. Och de är väldigt duktiga på orientering också i Norge. Vad beror det på att norrmännen är så bra?
Nu skulle jag ändå säga att svenskarna också är bra. De är nästan snäppet bättre för tillfället. Men det är klart, Norge har ju en väldigt lång tradition av överhuvudtaget friluftsliv, vara ute. Mm. Orientera, skida, det är ju det de lever för. Att det där. Mm. Och de har ju en fin terräng att träna i, minsann.
Absolut. Ni förlorar en timme och 18 minuter till vinnaren. Det låter ju som en ganska lång tid, man hinner göra ganska mycket på det. Men vad är de facto så? Känns det så att det var en lång tid? Förstår du liksom att är det hemskt, hur ska jag nu säga, nollot att förlora en timme och 18 minuter att vinna den?
Nej, absolut inte. Du ska tänka på att på den tiden så fanns det lag var de kom från första sträckan till första växlingen, när segraren är i mål. Och det är det som är charmen med Jukola. Det är världselit, det är någonting där mitt emellan, och så är det totala motionärer som det är årets utmaning för att delta i. Och när alla de här möts, så det blir en speciell stämning, och det är ganska fint att kunna göra det tillsammans. Mm. Världseliten tycker det är fint. De kan inte sluta förundra sig över att oj, är det så här många faktiskt som vill göra den här saken som vi håller på med. Medan vi som kanske kämpar om placeringarna där lite under, så tycker det är fint att vi får prova på samma bana som världseliten har. Att wow, här får vi se.
Jukola är ju en intressant, det ordnades nu 71 gången Jukola-kavlen, 42 gången Venla-kavlen, och det roliga med Jukola är ju, det baserar ju sig alltså på de här 7 bröderna, storyn om dem. Och ibland är det faktiskt hela brödra skaror, som kan vara 7 brödra som ingår i ett lag i damerna. Hur var det nu där på damsidan? Vet du om att det skulle ha varit 4 vänlor som alla kommer från samma familj?
Ja, det fanns flera sådana lag som jag känner till. Att ofta är det så att det är mamma och döttrar, och så kan det vara mamma, döttrar och en ingift i släkten. Men det finns nog också 4 systrar som kör på. Det är ju det som är också det fina, att här får du ju delta med hurdan sammansättning som helst. Du behöver inte representera ditt klubblag.
Vi skulle annars kunna delta härifrån Yle Västnyland, men problemet är det att det kanske inte skulle bli någon sändning på måndag när vi inte skulle hitta tillbaka från skogen. Nu ska vi ta en liten paus här och testa på lite hur geniknölarna funkar här i studion. Det är nämligen dags för veckans sportfråga.
Vega.
Varje vecka ska morgonvärlden svara på en simpel sportfråga, så också idag. Vi har orienteraren Kita Dahl från orienteringsklubben Raseborg som gäst här i programmet, och hon deltog ju under veckoslutet som konstaterat i budkavlen, Venla budkavlen i Kangas alla veckans sportfråga. Så du får nu Dallas Sebastian Dahlström välja om frågan ska handla om direkt om orientering eller om Kangasala.
No, jag vill ju först säga det att här under din sportmåndagar som jag har varit med här i studion så har jag ju hittills svarat 100% rätt på alla sportfrågor. Mm. Så att det där, vi ska så kalla det tur, andra inklusive jag själv väljer ju då att kalla det skicklighet.
Ja.
Jag tror att jag kör med orientering.
Okej, okay. Så ska bli. Så frågan lyder så här. Norska Fredrikstad SK vann årets Venla-orientering. Vilket finländskt lag placerar sig bäst, alltså i damernas budkavle? Alternativen Sebastian får är A. Hidenkiertäjät från Lujo, B. Tampereen Pyrintö från Tammerfors, C. Pargas IF eller D. Paimion Rasti från Pemar. Och nu har Sebastian ett svar.
Det har jag lätt som en plätt naturligtvis. Mm. Hidenkiertäjät från Lujo.
Ja, ah, du är lite sådär västnyländskt
patriotisk. Jag måste dra hemåt när man inte har någon aning så gör man såhär.
Okej, okay. Så du medger att du gissar.
Det gör jag.
Mm. Kita, vad tycker du om det här svaret?
Ja, man kan ju gissa, men egentligen så borde du ju ha tänkt på att var den här tävlingen arrangerades. Vem känner till skogarna där i den trakten?
Det är ju sånt man borde tänka på när det gäller orientering förstås, om man har varit i den där skogen någon gång förut. Det är ju
och den skogstypen.
Mm. Så du säger då, Kita, att rätta svaret är...
Tampereen Pyrintö.
Det är alldeles korrekt.
Ja, just det.
Så här. No, vi fortsätter med programmet och alla får vara ändå med här. Alltså, vi snackar orientering med Kita Dahl, en erfaren orienterare. Jag undrar hur många gånger du har varit med i det här Jukola-evenemanget.
No, jag brukar själv liksom göra skillnad på modern tid och stenålderstid, så att säga att 7 gånger i modern tid nu på raken, men att jag har ju orienterat tidigare, så jag har deltagit i mitten på 80-talet i Venla-kavlen då jag var en ung flicka. Jag började direkt när man, det året man fyller 15 år så får man delta. Då har jag varit med första gången där i mitten på 80-talet, så jag har ju sådana stenålders gånger också bakom mig då jag har orienterat i Venla-kavlen.
Mm, så du, man kan nog säga att du har varit över 10 gånger med galant.
No, nu kan man ju säga det, men jag hade ju en paus på 20 år här i den här grenen. Så.
Precis. Hur allvarlig hobby är orientering för dig? Hur mycket av din tid går åt att springa i skogen?
No, jag skulle gärna springa mera i skogen, men ni vet, det finns jobb och det finns andra förpliktelser som kommer i vägen. Att allvarlig hobby, jag skulle kanske inte kalla det, men en väldigt kär och viktig hobby som jag skulle egentligen vilja hålla på med mera, för att man kan alltid utvecklas. Och jag märker fortfarande av den här pausen, mina 20 år då jag inte har sprungit i skogen, så det där, jag har nog en hel del. Även om man skulle bli 70 år så kan man utvecklas i orientering, så det där, det är ju det man skulle vilja göra.
I idrottssammanhang pratar man alltid om framgångar och medaljer och pokaler och sådana saker. Vilka räknar du som dina största framgångar i den här fina sporten?
No, då när jag var yngre så hade jag rätt bra placeringar i finska mästerskapen i juniorklasserna, men kanske jag värdesätter ändå mer nu för tiden de här som vi har lyckats springa tillsammans. Till exempel ett distriktsmästerskap i stafett, så det känns jättefint när man får göra det med sina vänner. Förbundsmästerskap är en annan sak. I fjol var jag 50 i min åldersklass i dama 45, och det var väldigt bra för mig det.
När man tänker på orientering som sport, så jag skulle vilja jämföra den med terränglöpning, eller kan man göra det? Jag menar, hur stor del är själva löpningen och hur stor del är sen det här mera tekniska med karta och kompass?
No, där har du ju träffat det där som är det svåra, att kombinera de här sakerna, och vanligtvis så är det ju någon där som fallerar lite. Och för mig är det nog fortfarande orienteringstekniken som lite lider, att det där farten finns nog, i synnerhet på stigar och vägar, för jag har sprungit väldigt mycket just på väg och stig. Men sen om du kommer in i det där täta buskage och du kommer på det där berget var du ska kräla på alla fyra, så där märker jag nog att det är en fördel om du har gjort det hela ditt liv. Då tappar man liksom farten. För att det är väldigt mycket sånt också, att du ska klättra, du ska hoppa. Och ibland håller du i träden för att komma upp för det där berget, och ibland är du ända ner till knäna i kärre. Och det, att hitta den där farten då, så där har man nog att jobba med.
Det är mycket styrketräning också när man tränar orientering.
Man borde, absolut, det borde man ha, ja.
Nu får du göra så här avslutningsvis lite reklam för den här sporten orientering. Vad är det som gör att orienteringen är den bästa sporten som finns?
Jag skulle nog säga att det är gemenskapen och det att det går över de här generationsklyftorna. Jag har en son som började orientera när vi var första gången till Sverige på en sån här orienteringsvecka som vi kallar för O-ringen, 5 dagars. Han var 11 år då. Så satt han där med en annan man från vår förening som orienterar i klassen H80. Och då hade ju 80-åringarna och 11-åringarna ungefär samma bana, samma banlängd. Och de här två satt där och pratade väldigt, väldigt noggrant om hur har du gjort där och hur har du kommit till den här kontrollen. Och aldrig annars, hur ska du få en 11-åring och 80-åring att prata om saker och bli vänner? Så det är då som det liksom känns rätt att det här är grejen med det här.